ytterligare en podcast, Strategy La La Land, med mig Alexander Todoran och min följeslagare Mats Georgsson.
Yay.
Ja, Mats, vi har ju funderat på vad vi ska podda om här nu i juni och kom på att det är ju intressant med AI och varumärken. Vi förstår naturligtvis att vi är de första som har tänkt den tanken. Men Mats, när vi satt och tjatade, eller tjötade som man säger i Göteborg, vad sa vi nu egentligen?
Alltså vi satt ju och pratade om massa saker, men att det är så intressant med AI-revolutionen som ju väldigt mycket har man ju pratat om det här. Plötsligt så kan man liksom börja generera en himla massa content automatiskt. Alla experimenterar med det här. Man kan få lite stöd i så här, även för den kreativa tanken. Man kan göra research och så vidare. Men jag tycker också att det som är så väldigt intressant är att vi får ett shift, tror jag, mot att vi har ju varit besatta i marknadsföringsvärlden av liksom att mäta effekter å ena sidan, alltså vad som faller ut om folk trycker på den där jäkla köpknappen, och så försöker vi härleda det till andra händelser. Och vi har varit effektivitetsorienterade, vi måste göra mer saker. Men vi har faktiskt haft väldigt svårt för det egentligen handlar om, det är vad vi faktiskt säger. Därför att där har vi inte haft stöd tidigare. Det har liksom inte, systemen har aldrig liksom kommit åt den där svarta lådan. Så här, vad säger vi? Hur säger vi det? Vilka budskap är bättre än andra? Men nu kommer vi in i en helt ny period med AI-stödet som jag tror kommer att bli helt fantastisk för oss som älskar varumärken faktiskt. Därför att det kommer att handla mycket mer om vad i helsike man faktiskt gör och säger, snarare än bara så att säga att hur många som tryckte på knapparna. Så. Och det var ju liksom när vi satt och bollade det här och pratade liksom om länken mellan AI och varumärken som du, Alexander, plötsligt for upp och skrek: Tony, vi måste prata med Tony. Okej. Så då blev det så.
Och i vanlig ordning så känner ju Mats alla som jag känner. Så att det blev ju väldigt härligt och väldigt bra liksom. Så att idag har vi alltså då äran att välkomna en fantastisk gäst, Tony Leidenkrantz. Och jag har ju den här härliga förmågan att alltid uttala efternamnen fel. Så jag kommer ställa den fullfrågan till Tony sen. Blev det rätt då på efternamnet? Tony Leidenkrantz. Tony alltså då är en framstående managementkonsult med fokus på företagsvarumärken, kundupplevelser och affärsdesign. Han är efterfrågad talare, lärare och rådgivare inom strategisk varumärkesutveckling och har en gedigen erfarenhet från både konsultverksamhet och ledande befattningar inom större företag. Och som Mats nämnde, det som gör Tony extra intressant är att han har startat ett bolag som tar AI och kommunikation ytterligare ett snäpp. Det är du. Det är du, Tony. Det var inget dåligt CV. Som du kanske förstår så tog jag mig frihet att rama in den här prestationen lite. Det är som alltid här i Sverige alltid bra att någon annan gör det än man själv. Än en gång, hjärtligt välkommen. Hur känns det här, tycker du?
Ja, men det känns jätteroligt. Fantastiskt kul att få frågan såklart och sitta och prata med likasinnade, uppfattar jag det som. Att ni har ju under åren varit lika intresserade av varumärkesstrategi, vad det kan göra, var hindren ligger och sådär. Så jag är jätteglad för att vara här. Det ska bli otroligt spännande att höra vart den här diskussionen går, ta vägen någonstans.
Härligt, ödmjukt och fint. Men då sa Tony, tack, nu sätter vi igång helt enkelt. Och i vanlig ordning så gör jag ju Mats, även om man inte kan tro det, så gör vi faktiskt lite research. Och vi gjorde lite research även inför det här sändningen. Och vi tittade ju framförallt på ditt nya företag, eftersom det tyckte vi var extra intressant och lite speciellt också. Och vi kanske inte gör de mest djupblodade analyser jag och Mats alla gånger, men vi fastnade ju för din tagline då. Och taglinen låter som AI, Powered Brand Positioning Audits. Det tyckte vi lät superhäftigt. Men Tony, vi kanske inte greppade fullt ut vad det där innebär. Och du kan ju säkert ge lite mer färg på det. Så ge oss lite färg på vad innebär egentligen det här med Powered Brand Positioning Audits.
Det ska jag göra. Jag ska bara ta en liten omväg kring var det här intresset började. Och det är faktiskt ganska länge sedan. Men jag satt efter Handels här i Göteborg, så satt jag på en B2B-byrå. Och fick uppdraget att skaffa nya kunder. Och då på den tiden så slickade man ju kuvert och frimärken och skickade ut brev, riktiga brev. Lite, inte random, men vi hade våra datalister liksom där vi skickade ut. Och så hoppades vi på att vi skulle få en kontakt. Ja, dels att man ringde eller så kanske någon ringde. Och det hände faktiskt mig. Och det, den som ringde, han var en helt nytillsatt vd på ett bolag som Anders Wall skulle skapa. Han hade köpt 3 bolag. Som han skulle slå ihop till 1. Och den här vdn som var ny i sin roll skulle då slå ihop de här. Men han tyckte inte riktigt det gick som han ville. Och på den här tiden så pratade vi inte i termer om varumärken eller branding eller varumärkesstrategi. Utan det var, han sa, kan inte du komma hit bara så vi pratar lite. Och så de hade byggt ett nytt kontor utanför Göteborg. Och det var 3 bolag som sagt som satt nu i samma hus. Och han sa, jag har fått ihop det här gänget. De går runt med sina kläder från det gamla bolaget. De är extremt stolta över sina historier som de här bolagen släpade med sig in i det nya. Och jag kan inte riktigt reda i det. Jag får inte ur dem det. Och jag blev så otroligt intresserad av hela den mekanismen. För jag läste parallellt med Anders, läste också psykologi. Jag tänkte, här finns det någonting otroligt intressant. Och jag har inte släppt den tanken sedan dess. Jag har ju bara liksom grävt vidare. Och jag vet att han tog in en kille från industridesign på Chalmers som berättade om olika typer av form och hur produkterna kunde ha en personlighet och sådär. Och jag bara sög i mig allting. Det här är grejen. Här pratar jag med en vd. Här pratar jag om affärsstrategi. Här pratar jag om att slå ihop bolag. Så det är stora frågor. Och ändå känns det otroligt mänskligt. De här spärrarna som gör att man inte kommer vidare. Så det där har jag liksom haft med mig hela tiden på alla roller jag har haft och på byråer vi har både drivit och jobbat på. Så vi startade en varumärkesbyrå med fokus på just varumärkesstrategi. Och frågorna kvarstår, liksom, hur får man med sig organisationen? Och jag lyssnade på Elen Barnikov och även Magdalena Gerge pratar ju om det här med ledarskapet och hur man ska få med sig organisationen att leverera på det som vi kallar för varumärkesstrategi, någon slags medveten definierad kundupplevelse, särskilt baserat på värderingar och numera på andra frågor också. Så det där har jag haft med mig och det är också orsaken till att vi startade det här AI-bolaget. För precis som alla som sitter som konsulter kan ju inte låta bli att konstatera att det händer ju så fruktansvärt mycket på bolagen. Och jag är speciellt intresserad eftersom jag har jobbat som kommunikationsdirektör på Mölnlycke Healthcare. Intresserad av stora bolag. Hur får man stora internationella bolag? Och jag vet Mats att du har jobbat på Ericsson och så här, så du känner säkert igen dig. Men hur flyttar man en sån mängd människors mentala bild av att det ska, liksom, jag kan bidra till någonting större och det ska bidra till att vi får en bra kundupplevelse och en bra stakeholder experience eller hur man nu vill framea det. Men det har jag tagit med mig in även i det här AI-bolaget för som sagt, jag såg att bolagen, det här är ju nästan 10 år sedan nu, men de började prata om transformation, de började prata om digital transformation, hållbarhetstransformation. Och någon slags i kölvattnet på det så kommer ju även, ja men då måste vi transformera vårt erbjudande, vi måste digitalisera vårt erbjudande, vi måste jobba med hållbarhetsfrågorna på ett mycket större sätt. Och då tänkte jag att, ja men om affären och bolaget i grunden måste transformeras så att man till och med sätter ett begrepp, transformation, då måste ju även kundupplevelsen och varumärkesstrategin hänga med. Och så såg jag att ja, men de stora konsultbyråerna de jobbade väldigt mycket med att integrera designbyråer och, så att de skulle kunna äga själva kundupplevelsen, skapandet av kundupplevelsen och innovationsdelen också. Och då tänkte jag att ja, men man kan inte sitta här på läktaren och vara konsult och samtidigt ha åsikter om transformation om att det själv transformeras. Så att då började jag leta efter en partner som kunde göra det tekniska helt enkelt. Så vi startade ett bolag ihop. De är AI-specialister. De har jobbat med AI i 20 år så de är riktigt, riktigt duktiga. Och jag då som kommer från strategihållet var jag naturligtvis intresserad av. Kan man automatisera själva analysdelen av det som vi har gjort mer eller mindre manuellt innan? Alltså det som är desktop-jobbet. Så där började det. Lång utläggning, men ja. jag behövde landa där någonstans tänkte jag för att det skulle vara begripligt, inte bara hoppa in i liksom resultatet.
Så svarar du egentligen på vår fråga nu, för att vi är ju sådana där liksom nördar på frågor här, så här. AI Power Brand Positioning Audit, så för vi tyckte det var så fräckt, vi gick igång på det här nu Tony.
Ja, och så pajade jag hela grejen genom att berätta min historia. Jag kanske inte gjorde det, men sitter man som varumärkesansvarig på ett bolag så är man, det är tre perspektiv tycker jag man måste ha koll på. Man måste naturligtvis ha en varumärkesplattform brukar vi ju kalla det. Alltså där man beskriver den önskade kundupplevelsen. Man måste ha koll på sitt brand. Alltså vad blev resultatet, brandet i våra målgruppers medvetande. Men jag är mer intresserad av det som du, Mats, pratade om också. Alltså det vi sänder, branding and communication. Den biten kände jag, den pusselbiten kändes som den var klippt och skuren för att utveckla det. Den fanns ju liksom inte. Det är tracking-verktyg och sånt, det finns ju hur mycket som helst. Den strategiska resan för att göra en varumärkesplattform bygger ju på mycket av analyserna såklart. Men att sen stämma av vad man faktiskt sänder, speciellt i ett stort bolag. Det tyckte jag var jätteintressant. Och där kommer ju liksom verbet positioning in, tycker jag. Som en svara på frågan.
Häftigt. Så hur gör ni det? Ni analyserar då budskapen och så vidare i någon form av tänkt positioneringsspelplan och så säger ni så att okej, ni går åt det här hållet när ni gör de här grejerna, eller hur funkar det?
Position per definition är ju en plats i förhållande till något annat, så det är också intressant att titta på vad sänder konkurrenterna. Ja. Och då är ju hemsidesdata en guldgruva, den är ju fantastisk och det går tillbaka faktiskt till. Om man suttit på insidan på stora bolag så vet man att alltså förädlingsprocessen till att komma fram till ett budskap, den är ganska både brett och djupt förankrad. För man måste liksom springa till R&D och prata med dem om vad är det ni utvecklar, vad är det för fördelar. De får berätta, man får liksom framea oftast inom ramarna för någon slags lanseringsprojekt såklart. Men, och det, sen kan man gå runt alla staberna. HR måste ju prata om vilka budskap de vill ha ut. VD:n måste ju prata om vilka budskap han eller hon vill ha ut. Marketing såklart vill ju ha sina budskap. Men allt det här landar ju i någon form på en hemsida. Så den datan som finns där är ju väldigt väl förankrad. Och den är väldigt, den representerar någon slags kollektiv företagsröst. Som är ganska svår att ifrågasätta tycker jag, för det, då, man kommer tillbaka till det här som både Helene Barnikov och Magdalena Geiger pratar om. Helene pratar framförallt om att ja, men det är mycket flum i den här branschen och det är svårt liksom att komma igenom, vissa vd är inte ens intresserade av frågan, och det där har ju varit med sen början. Alla som har jobbat på den här typen av consulting som vi är inne i eller verksamhet vet ju att alla är inte intresserade, och det får man ju respektera såklart. Men om man kommer med data som säger det här är faktiskt någonting som vi tillsammans kommunicerar på olika sätt i olika format, då är den ganska svår att avfärda. Så tänker jag.
Det är ju verkligen så. Jag minns ju själv jag har ju en schizofren bakgrund i att jag både är teoretiker då från akademiska världen men också jobbar praktiskt och fick förmånen att redan som alldeles för ung egentligen alldeles för mycket ansvar sådär. Men jag märkte ju på Ericsson-tiden just med ingenjörer och sådär superstrukturerade människor att när man kunde mäta image i för de som har hört talas om dem IMPSYS, NEEDSCOPE och såna här verktyg, det vill säga att man får kartor och man kan liksom säga så här, vi är här och Nokia, de är här och så vidare. Då plötsligt så tände de till som fanken. Problemet blev ju sen bara att de sprang runt och sa så här, vår position, så här, vad ska vi vara på marknaden? Vi ska vara klockan 11, vilket jag tyckte var så där formulering på en inspirerande marknadsposition. Men steget var i alla fall att de var ju med plötsligt. Så att där insåg jag så att det här måste man hålla på med. För att man, det här är ju också de man vill ha med sig. Det är intelligenta människor som är både brainy och engagerade. Det där får man ju också faktiskt göra som konsult en lite taskig fyrfältare. Alltså vilka vill man egentligen så att säga springa och vara aktiva när man driver såna här processer? Och det är ju just de här som har både hjärtat och hjärnan med sig så att säga i att kunna utveckla. Så att det här med mätbarhet tyckte jag liksom att jag, av det svårmätbara innehållet i en position är otroligt intressant och också extremt viktigt. Sen har det ju bara fram till nu varit väldigt, väldigt svårt då. Men så är det ju med det mesta som är viktigt, att det är svårt.
Ja, annars hade du alla gjort det. Men jag måste bara haka i en grej du säger där, att man vill ha med sig ingenjörerna och att det kan bli väldigt abstrakt för dem om man pratar om varumärkesstrategi utan att visualisera saker. Mm. Och jag upplever det exakt samma sak att jobba med en ledningsgrupp, för de har helt olika. Alltså de är ju helt programmerade helt olika av en anledning. Liksom. Man har HR-cheferna tänker på sitt sätt, finanschefen tänker på sitt sätt, vdn tänker på sitt sätt, affärsområdescheferna tänker på sitt sätt. Men om man lyckas visualisera både processen jättetydligt, vad det handlar om, så att de ser vilka delar i processstegen som de är vana att prata om, hur det hänger ihop med varumärkesstrategin och kundupplevelseskapandet. Det är ofantligt värdefullt. Det är då jag ser att ögonen tänds. Det är då poletten trillar ner och då vet jag att energin kommer. För det är när när det blir så där abstrakt, och vi har ju lätt för att göra det abstrakt när vi pratar varumärken och alla har sina egna modeller och sådär. Så det är lätt att liksom stänga öronen och fortsätta med sitt. Men får man den här visuella delen att landa, då händer det grejer. Det är med absolut både övertygelse och erfarenhet.
Men om vi bortser nu från det här, för nu känns det som att vi tre pratar liksom upp oss själva av vår bransch så att säga, liksom, och hur vi kan åskådliggöra liksom hela världen. Det som jag tycker är superintressant med det här nya som du kommer med, det är ju liksom så här att om ett bolag bestämmer sig för att ha en hjälteposition, som vi skulle kunna kalla den då. Man vill vara hjälte och så ska man kommunicera hjälte i olika kanaler. Kan det här verktyget då via AI hjälpa att definiera vad man egentligen kommunicerar där ute och liksom hur nära långt ifrån man är någon slags hjälteglorie eller hjälteposition? Absolut. Alltså hur ser slutresultatet ut från en sån här liksom analys, och hur snabbt går det egentligen att med hjälp av AI ta reda på hur nära eller långt ifrån är man någon slags hjälteposition?
Korta svaret är ja. Jag tänker att ofta när man pratar om de här bolagen så har de har en visual guideline, de har en varumärkesplattform som sagt. Och sen har de en hemsida med ofantligt mycket data. Det vi gör då, vi går igenom datan utifrån 5 perspektiv. Och då tittar vi på varumärkespersonligheten ur ett tonalitetsperspektiv. Vi tittar absolut på den visuella identiteten, men där hjälper ju AI framförallt till att rensa fram allt det grafiska materialet så att man får allting på en ställe. Alla key messages, alla hållbarhetsmessages, alla sustainability describing messages. Det är de 5 dimensionerna. Mm. Så om man bara ska fokusera på det här med hero så hamnar man ju i personlighetsdiskussionen. Och då får vi ju först naturligtvis prata igenom tillsammans med uppdragsgivaren. Vad innebär, om ni har sagt att det ska vara en hero-position, vilka budskap har ni definierat som ska bära den bilden av er? Och sen får vi ju gå in och titta, okej, de här budskapen sänder ni, de här personlighetsbeskrivande eller begreppen använder ni, räknar ihop dem och gör det till en personlighetsprofil. Sen får vi ju börja prata med kunden såklart och säga, det här sa ni innan vi gjorde körningen eller X-ray, det här blev resultatet. Och sen kommer vi till en annan punkt som jag återkommer till. Vi vill skapa en bättre dialog om de här frågorna. Vi vill bidra till en bättre dialog och där kommer ju datan väldigt väl till pass. Eftersom den konkretiserar och den är svår att säga emot. Så här är det faktiskt. De här budskapen kommunicerar ni mer frekvent. De här budskapen har ni en väldigt stor spridning. De säger samma sak men ni pratar om dem på de här olika sätten och så vidare. Och genom att kunna göra det så har vi också utrymme för mycket, mycket bättre oflummig, om man så vill, dialog.
Ja, så det är egentligen, så det är ju ett analysstöd för att egentligen skärpa till en corporate brand strategy, om jag förstår rätt. För jag tycker att du är inne på någonting som jag tycker är väldigt centralt i vad jag uppfattar som ett problem. Att nu på gott och ont, och så, alltså det var så här att bolag vill ju bli mer transparenta. De la ut mycket mer av sin strategi på alla olika områden. Problemet är, tycker jag, att många företag man går in och tittar på blir ju liksom så här att problemet är ju inte att de inte har strategi. Problemet är att de typ har 12 stycken olika som drar åt olika håll. Och alltså till slut så är det ju ändå så tydligt att ett företag exempelvis som Tesla vinner ju fruktansvärt mycket som ett corporate brand på halo-effekten. Man tror ju de är bra på allt bara för att de uppfann någonting bra som folk behövde, gick i bräschen, vann så att säga mot alla odds, alla gillar den här underdogen och så vidare. Och om Tesla skulle liksom ha vad andra företag ofta har, alltså 12 olika områden med liksom så här som spretar åt liksom alla håll, så skulle det här förtas. Och det vi försöker göra är ju ofta att hjälpa företag att hitta så att de blir hjälten i sin bransch som är helt annorlunda och så vidare. Vilket ju ofta är alltså fånga in, samla upp, skapa en helhetskänsla och så vidare. Så det här är ju en väldigt, tycker jag, central och viktig grej. Tyvärr så har jag väl upplevt så här på senare år att företag tenderar att ta bort strategierna just för att de kom på att det var lite pinsamt när de hade de här olika. Men det är ju en otroligt bra ansats, tycker jag, att fånga upp för att liksom kunna påpeka det här för dem. Att det kanske inte är helt lyckat liksom, att alla pratar om sitt i sitt stuprör.
Nej, och vi gjorde precis nyligen en jättestor konkurrentanalys. Och det som är slående är ju hur lika alla kommunicerar. När man verkligen tittar på budskapen så på 10 bolag. Ja. Det är så otroligt generisk kommunikation.
Ja.
Det är more effective och det är, ja, jag kan rabbla en lång lista på saker som alla säger.
Jag och bara förstår.
Det gör en bättre dialog.
Ja, alltså det är roligt. Alexander stoppade ju oss när vi blev självbelåtna varumärkesexperter här. För att jag skulle nog faktiskt säga så här att du är på någonting som, apropå mitt intro där, att nu kommer liksom så här the age of what we're actually saying. Liksom, där vi förut har varit så här väldigt så här svart låda och det är bara effektivitet om folk trycker på knappar och så försöker vi lista ut vad det var vi gjorde. Så kommer nu en, men jag tycker att det är rätt intressant att en snabb modell, vi har levt, tycker jag, i ett decennium man kan beskriva som teflondecenniet. Alltså ju mer vi sprayar teflonspray över allting och minskar friktion, desto mer liksom, desto bättre ska det bli liksom. Och det tänket att liksom så här, ta bort all friktion, gör det enkelt att trycka på den där knappen, gör det enkelt så här, kasta fram det här framför. Men vi missar ju, vad ska vi kalla den andra då, sugfaktorn. Det vill säga att faktiskt skapa att folk vill. Alltså man, istället för att man minskar friktionen så ökar man motivationen. Mm. Och faktum är att väldigt mycket varumärken har ju alltid genom alla år byggt på att ett kännetecken har ju varit att trots att det är jobbigt att hitta det där varumärket, att köpa och så vidare, så vill man ha det så mycket som man söker rätt på det. Och vi har ju haft ett decennium som nästan helt har glömt att det där finns, utan allting har handlat om så här, minska friktionen bara så liksom boom, och vilket stämmer i väldigt hög grad. Problemet jag har med mycket så här corporate branding som det har varit de senaste 10 åren är att det varken är teflonen eller suget, utan det är liksom mer så här, det här är bara så här vad vi pysslar med, och vi är bra på allt. Det är ju raka motsatsen till både teflon och sug egentligen.
Mm. Och jag tycker en grej som Magdalena Gerger sa var så här, vi bestämde oss, hon var så otroligt tydlig med det. Vi bestämde oss att göra en resa. Jag tänker att om bolag verkligen får den blicken för, hon sa också att det osade potential. Och det kan man ju liksom inte låta bli som varumärkesstrateg, insäljande eller inte. Jag tycker verkligen de här frågorna är roliga. Men man kommer in i vissa bolag och det är på riktigt osar potential. Så det är ju en sann entusiasm från min sida att verkligen se till att de här poletterna trillar ner. För ja, självklart partymålet, men vi vet ju vad en sån här resa kan göra för ett bolag. För att attrahera medarbetare, för att attrahera bra partners, för att attrahera, få folk att stanna kvar, för kunder såklart. Alltså, vi vet ju det. Och därför är det väldigt svårt att släppa garden och inte prata på liksom.
Nej, men det är ju också så tycker jag att du nämnde ju psykologi tidigare, och det här med organisationspsykologi, vilket vi faktiskt ofta tappar bort i sammanhanget. Och det är ju att organisationer, stora som små, folk blir oroliga när de inte känner att det är styrfart liksom. Man är inte på väg någonstans. Då är det så här, var är ledarskapet? Och många människor är väldigt mycket så att de blir otrygga när det inte finns ett ledarskap. Det spelar nästan ingen roll vart man ska, bara det finns liksom någon som pekar med hela handen så att det är så här, det är det här som gäller. Och varumärken har ju den här organiserade egenskapen som är fantastisk när det väl kommer igång. Och det är därför det är så viktigt att bryta den här generiska corporate branding tugget där alla så att säga bara sysslar med att vara lite bättre på precis allting. För det skapar oro. Folk känner att de sitter liksom i en båt där det inte finns någon kapten. Så den där mekanismen att samla upp vad alla säger och hitta ett gemensamt tema tror jag är väldigt, väldigt viktig. Även om förhoppningsvis är strategin bra, men även om strategin inte i sig skulle vara så där speciellt mycket effektivare än någon annan strategi, så är det viktigt bara att man har det för att folk ska må bra och vara motiverade.
Det där var jättebra sagt. Jag har en sån här teknisk fråga i och med att jag är lite så här teknisk nörd så att säga. En sak som har slått mig nu på senare tid är att när man läser hållbarhetsrapporter, som ni kanske inte gör dagligen ända, men jag har börjat göra det lite av lite olika skäl, så slår man sig av det faktumet att ju mindre substans det är i en rapport, desto mer text är det. Det vill säga att det finns så oerhört mycket text och man beskriver allt möjligt, men det finns inga mål. Det finns inga tabeller och det finns liksom ingenting som är målsatt överhuvudtaget, men det är skitsnyggt. Det är väldigt mycket text och man beskriver allting utan att ha någonting konkret att komma med. Och nu kommer frågan då. Då skulle man kunna kalla det, om man var lite så här konspiratorisk lag som jag är emellanåt, skulle man kunna kalla det corporate bullshit då. Och då är ju bara frågan så här, hur kan man mäta corporate bullshit index? Det vill säga, hur stor del av det bolagen kommunicerar som verkligen är bara floskler och som inte är meningsfullt, som inte är stödjande utifrån ett positioneringsperspektiv? Det har du säkert tänkt på en del. Hur kan den här AI-motorn upptäcka om det här är bara bullshit eller om det här verkligen är på riktigt när man beskriver saker och ting?
Den upptäcker ju inte bullshit, men den exponerar ju alltså vilka kommunikationsteman ser vi? Och kan vi gå tillbaka och backa upp det med liksom actions? Det vi pratar om här, de här temana som vi ser, vi kommer upprepa dem om och igen och vi har flera budskap som stödjer dem i texten. Men hur är det med verkligheten? Alltså kan vi på riktigt, du sa något vid den andra också, så här, har vi ryggen fri? Det tycker jag gäller här också. Du hade det som någon slags mantra på Ericsson, sa du. Och det är ju samma sak här. Det är väldigt lätt att kommunicera. Och det finns ju ett begrepp som är walk the talk. Jag hörde någon som vände på det. Talk the walk. Att man måste göra först innan man kan börja prata om det. Och har man det som ett slags filter så tror jag det fungerar. Men visst, Men på det sätt kan man upptäcka bullshit, men det är inte så att den direkt säger så här, ah, det här är inte sant, det kan den ju inte göra.
Men jag
går men jag tänker på att den kan ju analysera ganska mycket text så att säga, och den kan ju se likheter och skillnader. Och ja, den kan ju även upptäcka om någonting är konkret eller inte konkret så att säga liksom. Så att det är ju lite spännande på det sättet, man kan ta till sig väldigt mycket text på väldigt kort tid och se liksom, så här, kan vi backa upp det eller inte. Så man skulle kunna hitta ett KP bullshit index om man skulle vilja.
Absolut.
Men hur underbar, alltså nu startar vi det. Alltså det här är ju en helt underbar, alltså Stockholm Corporate Bullshit Prize. Alltså, alltså varje år rankar vi liksom de största 10 skitsnackarföretagen.
Och Tony gör det. Det vill jag se att Tony gör det.
Det här är helt underbart. Alltså, ja, det är underbart och det är bra för oss som konsulter. Så här, vill du inte hamna här? Ring oss. men alltså rent tekniskt tror jag att det skulle gå. Det är ju bara att man, alltså för man kan ju lära en AI att helt enkelt jobba på att om man använder mycket adjektiv och mycket claims där det inte går att härleda så här, varför gör vi detta claim, då får man liksom en bullshit point och så bara kör.
Ja, min poäng exakt.
Ja.
Är du med och delar bara ut det priset, Mats, eller känner du att du är manad till det, eller?
Ja, för fan. Alltså vår payoff blir saving the world one bullshit point at a time.
All figured out.
Ja, men det är ju en fantastisk era med, alltså just det här att man kombinerar att man har jobbat med varumärken hela livet och sen så får man de här verktygen och allting som man plötsligt ser går att göra som tidigare har varit i praktiken nästan omöjligt. Jag kan säga så här, jag har experimenterat med de här ansatserna, Tony, som också, jag tänkte så här exempelvis att om vi säger att online-världen är på riktigt, det vill säga att sökträffar och så vidare på något vis reflekterar verkligheten, då borde det ju vara så att adjektiv och sånt, alltså ord som väldigt nära förekommer runt ett varumärke borde vara signifikativa, speciellt om man liksom då jämfört med andra varumärken får det ordet ofta. Så du vet, man vill göra det här testet då, Volvo, då borde ju safety dyka upp väldigt ofta. Så med mycket möda så lyckas jag göra någon sån här scraping-grejer, det vill säga att man får fulsöka liksom på nätet för att det inte öppna API:er och sånt där. Och så fick jag en jäkla massa data och så tittade jag så här på, vad är det för ord liksom som väldigt ofta dyker upp runt Volvo? Så här sandwich. Och jag bara, men vad i helvete? Varför är Volvo associerat med macka? Jo, därför att även om vi säger att nätet är verkligheten, det låter ju bra. Men då har du just då så typ är det så här att Volvo har 4000 återförsäljare i USA. Alla har en egen hemsida och alla skriver om så här en kampanj de har att om du kommer in nu så bjuder vi familjen på mackor. Alltså blir liksom Volvos största ord just den tidpunkten är smörgås. Så att det har varit väldigt svårt när man liksom inte kan göra så att säga djupdykningar i meningar och sånt här. Men det är ju så roligt så man slutar ju aldrig försöka heller.
Nej, och jag ska bara koppla tillbaka det till verkligheten då. Så en uppdragsgivare som vi jobbar med och jobbat med sen startade är Trelleborg Group. Och de har ju numera 12 eller 13 affärsområden och en varumärkesplattform. Och de har väldigt, väldigt platt organisation. Så alla de här affärsområdena som är ganska disparata. Liksom några jobbar mot rymd, några jobbar mot healthcare och så. Men alla under Trelleborg-namnet. De har ju också egna hemsidor. Så där går vi igenom all data, website data, jämför dem. Och så jämför vi dem såklart med den budskapsstrategi som de har och den varumärkesstrategi som de har. Och om man ska citera vad de själva säger så säger de att vi har gått från opinion-driven internal branding discussions to fact-driven internal branding discussions. Ah. Och bara den grejen för mig personligen är ju liksom, ja, men där är segern, där är bättre dialog, bättre intern dialog om de här frågorna. Ah. Bort med flummet, här är, this is how it is.
Ah.
Så tänk.
Och det är ju strålande. Det
låter som en världsklass, liksom, jag menar, scientific positioning, liksom, när det är som bäst. Men på tal om det här med scientific positioning, så en fråga som jag tänkte ställa till dig idag, som jag tycker är intressant, kanske ingen annan, men jag tycker den är intressant. Hur ser liksom framrutan ut för det här med AI och varumärkeskommunikation? Vad kan vi förvänta oss om vi skådar lite fram i tiden? Vad kan vi förvänta oss att vi kommer kunna göra? För du har ju varit med i 20 år. Jag menar, du har ju en ganska stor backspegel. Men om vi tittar på vindrutan fram, liksom, vad ser vi framför oss? Vad kommer tekniken kunna möjliggöra?
Jag måste avskärma det lite grann. För jag tänker på där vi är just nu. Det går ju inte att tänka i de här banorna utan att nämna de stora språkmodellerna. ChatGPT och allting som strömmar in nu från olika håll. Det kommer vi ha fullt upp med att hantera och lära oss. För att maximera liksom våra mål utifrån ett varumärkesperspektiv. Så att jag tror vi kommer ägna ganska många år nu. Eller några år i alla fall. Och lära oss de här verktygen. Vad kan vi skapa för värde med dem? Så det är väl någon slags kortsiktigt perspektiv.
Det långsiktiga perspektiv. Om du får drömma långt, så att säga, liksom, vad händer då? Vad är den heliga graalen inom det här lilla segmentet?
Jag någonstans kanske inte hemligheten ligger i tekniken, tror jag. Jag tror att det handlar om ledarskapet igen då, och förmågan att attrahera människor. Alltså det känslomässiga tror jag kommer att vara minst lika viktigt. Alltså det mänskligt kreativa. För någonstans känns det som att ja, men om alla använder samma källa till kreativitet, så blir också resultatet i slutändan, alltså på riktigt lång sikt, detsamma. Det känns som kreativiteten fejdar ut och vi får samma svar på allting. För vi föder ju också de här stora språkmodellerna med input när vi ställer frågor. Och ju fler frågor vi ställer som är likadana, desto mer likadana svar får vi. Så någonstans där, så tillbaka till det mänskliga, till det mänskligt kreativa, till människan.
Men vad härligt, så vi är bort från någon slags singularitet som kommer med de här stora liksom, modellerna, och sen ska vi bort från singulariteten, bort från gravitationen, och sen ska vi hitta någonting nytt som är liksom mänskligt och kontextuellt igen då, liksom, som relaterar till vår ras.
Jag stöder helt vad Tony är inne på, för att jag har ett kul exempel jag bara listade ut här om veckan relaterat till det här, att jag vet inte om. Alltså jag tror alla som har småföretag ser liksom så här hur egna företag, hur liksom är så här att jättemånga skickar e-mail igen. För att liksom man har kommit på så här att det är faktiskt ett sätt att komma igenom snabbt. Alltså försöka hetsa och så här. Det finns olika anledningar varför det där har vuxit fram då. Okej, och nu har vi ChatGPT. Så plötsligt så kan man då göra, alltså personifiera meddelanden i väldigt hög grad och så vidare. Men det är redan så att mot grejen blir att då sätter man ChatGPT-drivna filter i sin mailkorg och säger så här, det här är skrivet, så här, identifiera vad som är skrivet av en robot. Slutresultatet blir att den enda som kommer igenom, det är den som lyckas skriva någonting som är så mänskligt taffligt så att det liksom inte, så att ChatGPT säger så här, det här är nog skrivet av en människa, för så här skulle liksom inte ChatGPT göra. Så snackar man liksom går full circle. Jag tror att vi tenderar alltid att titta liksom för det första på så här, vad tekniken uppenbart gör, skriver text. Då tror alla att allting handlar om att vi ska generera saker. Jag tror det blir precis tvärtom. Det blir filtreringar och det blir bearbetningar som kommer att vara den stora revolutionen. Jag ser det ju redan för oss liksom, att Tony, du jobbar ju mer som analys, inte som kreation. Och det är det jag tror faktiskt också gör det jäkligt bra, att man liksom använder AI för att filtrera, för att man ska kunna se det viktiga som man ska ta ställning till som människa. Och det andra, och det, där har inte jag några svar, men det är att vi alltid överskattar den omedelbara, så att säga, obvious effekten av en teknik när den kommer. Och vi ser inte hur det sen påverkar samhället. Alltså mobiltelefonerna, ja, de kommer så här, ja, plötsligt är alla tillgängliga. Det kommer förändra allting. Nej, men det var ju inte det. Det var ju liksom när det blev smartphones så plötsligt så liksom går folk ständigt i en parallellvärld. Det är ju det som var den stora grejen. Men det såg vi ju inte när det här började. Vi hade liksom ingen susning. Och så kommer det vara med AI också, att de stora förändringarna, det kommer inte vara, alltså de här omedelbara, oj, den och den och den blir av med jobbet. Ja, det kommer också hända. Men de stora sakerna, det kommer inte, vi kan inte förutspå hur det liksom ändrar sociologin runt oss på 5-10 år.
Nej.
Så det blir väldigt spännande.
Där får du nog sista ordet, Mats. Och som vanligt så är du hyperintelligent. Så att jag gör så här. Jag måste gå in till någon slags avslutningscrescendo. Så i vanlig ordning så frågar jag dig, Mats, i och med att du är ju gudomligt bra på att sammanfatta saker och ting. Vad tar du med dig från dagens sändning?
Vänta, jag ska bara köra transcriptet genom ChatGPT. Nej då. Nej, men jag tycker att det var, alltså jag går ju igång så mycket på sånt här, men jag blir glad av att höra vad Tony berättar om det här, att det är precis vad jag själv då känner, liksom, att det är liksom en ny era som börjar när man kan börja analysera vad folk egentligen säger på företagen och börja liksom skärpa upp dem på ett kvalitativt sätt, det vill säga med hög kvalitet, också titta på kvaliteterna i vad man säger och gör. Och att det är det som faktiskt liksom ska forma framtidens varumärkesstrategier, inte liksom att det är bara ytligt färg och form och sen så säger man och gör precis som alla andra. Och hur tekniken egentligen stöder oss i det här men inte ersätter jobbet. Det är bara det att det hjälper oss snarare på filtrering än en budskapsformulering. Och den tycker jag, jag vet inte, den kom lite spontant på mig där. Men det är nog också det lite jag ser som en sammanfattning på vad vi har pratat om.
Världsklass. Och Tony, vad säger du? Hur summerar du?
Nej, men jag gillade det var vi landade någonstans. Att det här, för mig är det här en teknologi som är fantastisk med all den här kapaciteten som den har. Men den landar ändå i syftet att skapa en bättre intern dialog mellan människor. I det här fallet varumärkesstrategiskt kontext. Så att vi har pratat om lite olika saker. Men det har ju varit hela syftet med den här utvecklingen som vi har gjort med Brand X-Ray. Så att jag tycker att vi har gjort bra utvikningar kring frågor som är stora. Det handlar om ledarskap, det handlar om kommunikation, det handlar om intern kommunikation. Det handlar om varumärkesstrategi och vad man säger. Och hur man kan använda tekniken för att skapa en bättre dialog mellan människor. Det är där någonstans jag tycker att den här podden handlar, vad den handlar om.
Och jag säger att jag är så djupt imponerad över X-Ray och vad X-Ray gör och för oss lite närmare den så kallade heliga graalen, sanningen, liksom vad som pågår där ute. Det är jag väldigt imponerad över och ska följa dig med stort intresse. Och till alla er som har lyssnat på det, tack, vi är som sagt väldigt tacksamma för att ni lyssnar och snart så möts vi igen. Ha en härlig sommar. Tack och adjö.
Tackar. Hej då.